بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Idag så kommer vi tala om tre stycken ämnen i den här serien där vi pratar om islamiska bestämmelser. Vi kommer prata om islamiska bestämmelser relaterade till amning, islamiska bestämmelser relaterade till uppfostran, det som kallas för hadana, och islamiska bestämmelser relaterade till försörjning. Det här är alla viktiga och relevanta ämnen som man måste känna till efter det att man har gift sig. En person som inte är gift så brukar det här inte vara alltid så angeläget, även fast det är viktigt att man känner till det. Men det är synnerligen viktigt när man har gift sig, eller om man har efter det att man har gift sig, om man skulle ha skilt sig. Saker och ting som man måste känna till. Första saken jag kommer att prata om inshallah ta'ala är det som kallas för ar-rida, vilket är amning. Definitionen utav amning i islam är lite mer specifik än bara vanlig amning, som man nämner, att om man nämner till exempel att en kvinna ammar sitt barn, så har den en mer specifik definition enligt sharia. Och det är att ett barn som är under 2 år suger i sig eller dricker bröstmjölk som är ett resultat av att en kvinna har fått barn. Att ett barn som är under 2 år suger i sig eller dricker bröstmjölk som är ett resultat av att en kvinna har fått barn. Det här är den islamiska sharia förklaringen utav vad amning är. Amning generellt är någonting som är uppmanat i islam och det är någonting som är föreskrivet. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Baqara vers nummer 233: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Om ni vill att era barn ska bli ammade eller ska få bröstmjölk eller ska bli ammade, så är det inget problem att ni vill det. Utan det här är någonting som är bra, det är någonting som generellt är uppmanat, någonting som man nämner även idag som läkare brukar nämna, att det här är någonting väldigt viktigt och nyttigt för barnet, och barnet som blir ammat drar en rad olika fördelar utav det, bland annat att man får starkare immunförsvar. Och jag har även läst att barn som blir ammade under en längre tid kan få högre IQ och bli smartare och liknande. Så det finns fullt med olika nyttor med att kvinnan ammar sitt barn under en lång tid, gärna då under 2 år, och att fram då till 2 år ungefär. Det här är då generellt uppmanat, men det finns också en rad bestämmelser som är relaterade till om kvinnan ammar ett barn. Och det är att det leder till att det blir förbjudet att gifta sig med vissa personer efter det här. Och att man blir mahram till vissa kvinnor, och att det blir tillåtet att man ska vara ensam med dem och att man ska titta på dem. Så det blir alltså efter amning som att man blir som en släkting till den här kvinnan som har ammat den och hennes barn och liknande. Jag har tidigare pratat om i giftermålslektionen, när jag pratade om vilka man får gifta sig med och vilka man inte får gifta sig med och så vidare, vilka det är som blir påverkade om kvinnan ammar ett barn. Och jag nämnde att det är en rad olika kategorier som man senare inte får gifta sig med. Och i och med att man inte får gifta sig med till exempel kvinnan som ammade den, så betyder det också att man får vara i ensamt rum med henne, man får se henne utan hijab och liknande. Så det är väldigt viktigt att man känner till bestämmelserna som är relaterade till amning. Det finns bevis från Koranen och Sunnan och alla de lärdas konsensus som tyder just på att det har de här olika bestämmelserna. Bland bevisen är att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat An-Nisa vers nummer 23: "Wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rida'a." Allah subhanahu wa ta'ala nämner de kvinnorna som mannen inte får gifta sig med. Så säger Allah azza wa jal, och era mammor som har ammat er, alltså de kvinnor som har ammat er, och även era systrar genom amning. Så Allah azza wa jal nämner i Koranen, surat An-Nisa, att det är förbjudet att gifta sig med de kvinnor som har ammat en, och det är förbjudet att gifta sig med de som är ens systrar genom amning. Det vill säga, alltså döttrarna till den kvinnan som har ammat den. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också pratat om det här i flera hadither i sunnan. Bland annat att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Inna al-rada'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. Att amning förbjuder det som födsel förbjuder. Det vill säga att de saker som de kvinnor som man blir förbjuden att gifta sig med, eller de män som kvinnan blir förbjuden att gifta sig med på grund utav släktskap, samma sak gäller när det kommer till amning. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Det vill säga att på samma sätt som ens det är förbjudet att gifta sig med ens riktiga mamma, ens biologiska mamma, så det är förbjudet att man gifter sig med sin mamma genom amning. På samma sätt som det är förbjudet att gifta sig med ens syster, biologiska syster, så det är förbjudet att gifta sig med ens syster genom amning och så vidare. Och de lärda har konsensus i den här frågan, och det finns inga meningsskiljaktigheter i den här frågan. Det finns däremot två stycken villkor som man måste leva upp till för att amningen ska leda till att det blir förbjudet att gifta sig med den här kvinnan, eller för kvinnan att gifta sig med mannen. Och det är två stycken huvudvillkor som det handlar om. Och det första är att själva amningen ska ske inom 2 år efter att barnet har fötts. Så om en kvinna skulle amma ett barn som är 3 år gammalt, så leder det inte till att hon blir mamma genom amning till det här barnet. Så det måste vara 2 år eller mindre. Så om hon gör det när barnet är 1 år, hon gör det när barnet är 1/2 år, 1,5 år, 1 år och 9 månader och så vidare, så räknas det fortfarande som hon är mamman. Men om det är att barnet har blivit över det, så räknas det inte som hon är mamma. Och det är en vers i Koranen, i surat al-Baqara, vers nummer 233, där Allah azza wa jalla har sagt: wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn. Mödrarna ammar sina barn under 2 kompletta år. Liman arada an yutimma ar-rida'a. För den av dem som vill fullborda amningen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att amning leder inte till att det blir förbjudet att man gifter sig med en person, förutom när det sker innan barnet börjar äta mat själv. Så när barnet börjar bli stort, om barnet skulle bli ammat när det skulle vara 2, 3, 4 år, när det äter mat och så vidare, så leder det inte längre till att det blir förbjudet att gifta sig med den här kvinnan som har ammat sig, eller systern eller liknande. Det andra villkoret är att amningen ska ske 5 gånger på ett mättande sätt. Så 5 mättande amningar eller mer. Så om det skulle vara så att kvinnan till exempel skulle amma ett barn bara 1 gång. Det händer bara 1 gång, hon sitter tillsammans med några systrar, så börjar ena barnet skrika och mamman kan inte amma det utav någon anledning. Så är det en annan syster som är snäll och hjälpsam, så hon tar barnet och börjar amma det 1 gång. Det här leder inte till att hon blir barnets mamma genom amning. Samma sak om det skulle vara 2 gånger, eller 3 gånger, eller 4 gånger, utan det måste vara 5 gånger eller mer. Och det ska vara mättande amningar, som de läser här, som de lärda nämnde här. Och det är baserat på en hadith som är berättad utav Aisha radiyallahu anha, att i början när Koranen sändes ner, så nämndes det att man skulle amma 10 gånger för att kvinnan för att det skulle leda till det här tahrim, för att det skulle bli förbjudet att gifta sig med personen. Men därefter så abrogerades dessa verser med att det bara ska vara 5 gånger. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Så den här hadithen tyder på att det måste ske 5 gånger och det ska inte ske färre än 5 gånger för att det ska leda till att det blir förbjudet att gifta sig med kvinnan som har ammat den och liknande. Det spelar ingen roll hur själva amningen går till. Om det skulle vara att kvinnan ammar barnet direkt genom att barnet suger på mammans bröst, eller att kvinnan pumpar ut mjölk från sitt bröst och lägger det i en nappflaska och barnet dricker det. Vare sig man gör på det sättet eller det andra sättet, så leder det fortfarande till att det räknas som en islamisk form utav amning. Så det är inte ett villkor att barnet måste suga direkt från bröstet för att få i sig mjölken, utan det räcker med att man lägger det i en amningsflaska så att det, för att det ska bli förbjudet. De lärda nämner att det finns 2 stycken huvudgrejer som sker när kvinnan har ammat barnet. 2 stycken huvudgrejer. En av grejerna är att vissa saker blir förbjudna. Och den andra grejen är att vissa saker blir tillåtna. De saker som blir förbjudna, det är det som är relaterat till giftermål. Att det blir förbjudet att gifta sig med kvinnan som har ammat den. Det är förbjudet att gifta sig med hennes döttrar och liknande. Det här är det som blir förbjudet. De saker som istället blir tillåtna, det är att man får vara i en rum med de här. Och de blir som ens egen mamma. Så om en kvinna har ammat den när man är barn, och sen träffar man henne 20 år senare när man är 20 år gammal, då är det tillåtet för en att skaka hand med henne. Man ser henne utan hijab. Man kan vara i en rum med henne och liknande. För att hon räknas som ens mamma genom amning. Och samma sak gäller då för våra systrar. Till exempel, om det har varit en kvinna som har ammat henne och den här kvinnan har söner, då räknas de här sönerna som bröder till den kvinna, den flickan som blev ammad. Så hon får inte gifta sig med de här, och hon kan träffa dem i en rum och de kan umgås och de kan skaka hand och liknande. Och även det som jag pratade om förut, det som när en kvinna ammar, så hennes man som har gjort henne gravid, som ledde till att hon fick bröstmjölk, den mannen räknas som en pappa till barnet som blev ammat. Så till exempel, vi säger att en kvinna som heter Aisha, hon ammar en flicka som heter Fatima. Aisha har en man som heter Ahmed. Den här lilla flickan Fatima, när hon blir 15-20 år gammal, så träffar hon Ahmed. Då är det tillåtet att hon ska vara i en rum med Ahmed, att hon skakar hand med Ahmed, att hon tar av sig hijaben framför Ahmed och så vidare. För att det är han som har gjort Aisha, kvinnan som då ammade Fatima, det var han som gjorde henne gravid, vilket ledde till att hon fick bröstmjölk. Så det är många saker som är relaterade till den här frågan som har med amning att göra, och det är väldigt viktigt att man känner till det. En annan sak som är väldigt relevant som har med amning att göra är att det räcker att man ska veta att en kvinna har ammat en viss person, att den här kvinnan själv berättar om det här, att hon själv har gjort det, eller att en annan kvinna berättar att hon har sett att hon gjorde den här saken. Generellt i islamiska vittnesmål så ska man ha 2 vittnen. Okej, man ska ha 2 vittnen, till exempel om man ska vid handel, eller man ska skriva man har tagit ett lån eller liknande, så har man 2 vittnen. Men i det här fallet så räcker det med 1 vittne. Vare sig det är kvinnan som vittnar om sig själv, eller att det har kommit en kvinna som vittnar att hon har sett det här. Till exempel, vi tar det här exemplet med Aisha som ammade Fatima. Att, och sen hennes man hette Ahmed. När den här flickan som heter Fatima växer upp och hon har blivit 15 år gammal, så träffar hon den här mannen Ahmed. Så kommer mamman Aisha och sa: jag ammade den här flickan Fatima när hon var så här gammal. Du kan gå och hälsa på honom, eller ni kan skaka hand, eller ni kan vara i en rum, du kan ta av dig hijaben för henne, för honom eller liknande. Så sen, hur ska jag veta det? Sen, därför att jag säger det. Och det räcker med att jag har sagt det. Så om hon är en pålitlig kvinna och säger den här grejen, då ska man lita på vad hon har sagt. Om hon är en kvinna som ljuger och så vidare, så är det en annan sak. Men om det är en kvinna som är känd för att hon talar sanning, så räcker det här att en person säger det. Och samma sak om det skulle vara så att den här Aisha, hon ammar Fatima. Men Aisha dör sen på senare dagar. Men när Fatima blev ammad så var Aishas syster med, som heter Khadija. Hon var där. Så senare när Fatima blir 20 år gammal, så kommer Khadija och berättar: jag var med när du blev ammad utav min syster Aisha när du var ett litet barn. Och baserat på det så får du vara i en rum med hennes förra man som hette Ahmed. Så det räcker som sagt med att det är ett vittne som antingen vittnar om sig själv eller vittnar om någon annan. Det här är baserat på en hadith som finns i Sahih Bukhari, att Uqba ibn al-Harith berättade att han gifte sig med en kvinna, och så kom en kvinna till dem och sa: jag har ammat er två. Jag har ammat både dig, det vill säga Uqba, och den här kvinnan som du har gått och gift sig med. Så gick Uqba till profeten sallallahu alaihi wa sallam och sa: wa kayfa wa qad qil da'ha ank. Hur ska du kunna fortsätta vara gift med henne när det här har sagts? Du kan inte vara gift med henne längre. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam accepterade vad den här kvinnan sa, att hon hade ammat både Uqba och den här kvinnan som han gifte sig med. Det här var några bestämmelser som är relaterade till amning i islam. Och vi går över till ett annat väldigt viktigt och relevant ämne som många brukar fråga om, i synnerhet efter att de har varit gifta och skilt sig. Och det är det som kallas för al-hadana. Det vill säga, vem som blir ansvarig för själva uppfostran för barnet. Hadanas sharia definition som man definierar med är att ta hand om barnet som inte nått temjiz. Och temjiz betyder alltså att barnet kan skilja mellan det som är rätt och fel, eller kunna se ungefär att den är 7 år gammal. Att ta hand om barnet som inte nått temjiz, eller kan ta hand om sig själv, genom att man uppfostrar barnet och gör de saker som gynnar dess kropp och gynnar den på ett annat sätt, och att man skyddar barnet från det som skadar den. Det här är uppfostran för de här små barnen. Det vill säga att man tar hand om barnet, man skyddar det från det som skadar det, man ger det mat och man hjälper den med andra saker som barnet är i behov utav. Jag kommer prata lite mer om vad det handlar om sen. Bestämmelsen för att det ska finnas någon som uppfostrar spädbarn och de här små barnen är att det är obligatoriskt. Och det är någonting som kallas för fardu kifaya. Det är någon som måste göra det. Om ingen gör det så syndar alla som är på plats. Så om det skulle vara så att det är ett litet barn som är 1 år gammalt och kvinnan och mannen har skilt sig, så säger kvinnan: jag vill inte ha någonting med det här barnet att göra som har kommit från den här mannen. Och mannen säger: jag vill inte ha någonting med den här barnet heller att göra som kommer från den här kvinnan. Ja, vi tycker så illa om varandra. Så de lämnar bara barnet för sig själv. Och det här leder till att barnet drar skada eller i värsta fall dör. Om de gör det så är det indirekt som om de har dödat det här barnet. Det är en obligatorisk uppgift att någon tar på sig att ta hand om barnet på det sättet så att den klarar sig. Så någon måste göra det. Och om den ena parten inte gör det, om ingen av dem skulle göra det, skulle någon av släktingarna behöva göra det, eller någon skulle behöva göra det överhuvudtaget. Men hur som helst, någon måste ta hand om barnet eftersom barnet inte kan ta hand om sig själv. Vem är det då som ska ta hand om uppfostran? Uppfostran av barnet rent generellt kan både ske från mannen och kvinnan. Men kvinnorna går före männen när det kommer till uppfostran. För att kvinnor är oftast mer ömma och snälla och barmhärtiga mot barnen än vad män är. Men det kan fortfarande vara så att män kan ta hand om barnet. Det är inte så att det måste vara en kvinna. Men rent generellt så går kvinnor före männen. För kvinnor är rent generellt, mashallah tabarakallah, mycket bättre på att ta hand om småbarn. Och har mycket mer tålamod med barnen än vad män brukar ha. Ett gift par, när det kommer till ett gift par, så är det bådas ansvar att ta hand om barnet. Och till alla de bröder och systrar som är gifta, må Allah azzawajal underlätta för er alla att fortsätta att vara gifta. Så att ni kan, särskilt om ni har barn sinsemellan, så att ni kan fortsätta att ta hand om barnet på bästa möjliga sätt. Och då är det bådas ansvar. Det är mammans ansvar och det är pappas ansvar. Även fast rent generellt så brukar kvinnorna ta mer hand om barnen än vad männen gör. Eftersom kvinnan först ammar och kvinnan är mer hemma än vad mannen är och så vidare. Så det är mer ansvar på kvinnan även fast det är ett gemensamt ansvar som båda delar. Men det är inte alltid så att äktenskap går bra, utan ibland så separerar folk och man skiljer sig. Om det är så att de skiljer sig, då har mamman mest rätt att ta hand om barnet. Förutom om hon gifter om sig. Och det är baserat på en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Anti haqqu bihi ma lam tankahi." Att du har mer rätt att ta hand om barnet förutom om du gifter om dig. Och jag kommer senare prata om att det finns en rad villkor som man ska leva upp till. Rent generellt så nämner de lärda att man tittar på den som kan bäst ta hand om barnet. Som är mest kapabel att ta hand om barnet. Rent generellt så är det kvinnorna. Och om det skulle vara så att båda är lika kapabla när det kommer till att de kan försörja och att de kan ta hand om barnet och är bra på uppfostran, då går kvinnan före. Men om det skulle vara så att det finns brister hos den ena parten och den andra är mycket mer passande att ta hand om det, då kan det vara så att även mannen får ta hand om barnet. Och det är inte tjejen som får ta hand om, kvinnan som får ta hand om barnet då. Vad är det då man ska göra när man tar hand om ett sånt här litet barn? De lärda har nämnt är att man ska försvara barnet. Man ska skydda det från allting som ska skada det. Man uppfostrar det tills det att den växer upp. Och man gör allting som kan gynna barnet. Man ser till att barnet får mat. Man ser till att barnet får dryck. Man ser till att barnet blir tvättat. Man ser till att barnet blir rent. Både till det inre och till det yttre. Man ser till att barnet sover i tid. Och vaknar i tid. Och att man hjälper det med allting som barnet är i behov utav. Och det är bara en grej jag vill lägga till här. Hur viktigt det är med barnuppfostran i islam. Islam har lagt väldigt mycket vikt på barnuppfostran och det är en stor uppgift att ta hand om barn. Och det är någonting som särskilt män kan glömma bort ibland, vilket stort ansvar som deras fruar tar när de tar hand om sina barn där hemma. När de tar hand om deras barn där hemma. Att ta hand om ett barn, det är, särskilt om man har flera barn, det kan ibland vara som ett heltidsyrke. Och i Sverige nu för tiden så har man börjat i princip se ner på det här yrket. Om man tänker att kvinnan, hon måste jobba och varför ska det vara så att, att en kvinna ska stanna hemma och ta hand om barnen och så. Det är någonting som man ser ner på hos många. Trots att det här, när en kvinna gör det, och jag säger inte att en kvinna inte kan arbeta, självklart kan hon arbeta också. Men om hon stannar hemma och hon är hemmafru och hon tar hand om barnet, så kan det ibland vara så att det jobbet hon gör, särskilt om de har flera barn, kan vara mer ansträngande än om man är ute på arbetsmarknaden och arbetar. Det är ett jättestort ansvar att ta hand om ett barn. Och det är viktigt också att om kvinnan tar ett stort ansvar och tar ett stort last när det kommer till det, att mannen visar sin uppskattning för det och inte ser ner på den här saken heller. Och ser det som att han är den som jobbar ute och han gör allting, som om hon inte gör någonting när hon stannar hemma och tar hand om barnen. utan det hon gör är ett väldigt stor och nobel och fin uppgift, och det är någonting som är väldigt bra, och det hon gör, och någonting som man absolut inte ska se ner på något sätt. Och vissa utav Mashiach som jag har pratat med och som har gett råd om den här grejen, de pratar just om hur viktigt det är att man ska organisera sin tid och lägga ner verkligen tid på olika saker när det kommer till barnens uppfostran. Att man lägger ner ett speciellt schema när det kommer till vad barnet ska äta och dricka. Man lägger ner ett schema på barnens aktiviteter och lägger ner ett schema för barnens studier och liknande. Många av de här sakerna är viktigt så att barnen får en allsidig och bra uppfostran med en bra kost och renlighet och liknande. De lärda har nämnt att det finns en rad olika villkor för att man ska kunna bli ansvarig för uppfostran. Och bland de sakerna, och det första villkoret, är att om man har ett muslimskt barn, det vill säga man kommer från en muslimsk familj, så måste den personen som ska bli ansvarig för barnet vara muslim själv. Så om det skulle vara så att de separerar och ena parten lämnar islam, om Allah azza wa jalla skyddar oss alla från att det här ska hända. Men om det skulle vara så att ena parten lämnar islam, eller ena parten inte är muslim, till exempel att mannen är gift med en muslimsk kvinna, icke-muslimsk kvinna som är kristen kvinna eller liknande, så går vårdnaden direkt till den utav dem som är muslim. För att det viktigaste för oss muslimer är att barnet växer upp som en muslim som leder den till evig lycka i paradiset. Andra villkoret är att den som ska ta hand om barnet är vid sin sinnes fulla bruk och har nått puberteten. Så att det ska inte vara en galning, en person som är galen, och det ska inte vara en person som inte har nått puberteten. Tredje villkoret, de nämnde de här två tillsammans som ett villkor. Tredje villkoret är att den personen ska vara pålitlig i sin religion och vara en kysk person. Så även om en person kan vara muslim, så kan vissa personer ha väldigt stora brister i sin islam. Och då ska den personen som inte har brister i sin islam gå före den personen som är en stor syndare. Som det är till exempel så att en kvinna och en man var gifta och så skilde sig dem. Och sen visar det sig att mannen eller kvinnan dricker alkohol och festar och gör stora synder i islam. Så ska den personen utav dem som inte gör de här grejerna få ta hand om barnet. För att det ska vara en person som är pålitlig i sin religion. Fjärde villkoret är att den här personen som är ansvarig för uppfostran ska vara kapabel till att göra det. Kapabel kroppsmässigt och kapabel ekonomiskt. Så den personen som är okapabel att ta hand om ett barn på grund av så svåra skador i kroppen, att man är så pass sjuk att man inte kan ta hand om barnet, eller en person som inte har några pengar överhuvudtaget, så är det inte den parten som ska ta hand om barnet, utan det ska vara en person som kan klara av och göra det som leder till det bästa för barnets skull. Femte villkoret är att den personen som är ansvarig för uppfostran ska inte vara ha någon sjukdom som är smittsam. En svår sjukdom som är smittsam. Som vissa olika sjukdomar som ni känner till, som kan sprida sig och är farligt för barnet. Sjätte villkoret är att personen inte ska vara idiotisk. Tidigare pratade man inte ska vara galen. Man ska inte heller vara idiotisk. Alltså man beter sig på ett idiotiskt sätt och man slösar pengar jättemycket, slösar bort alla pengar i början av månaden, så har man fått in en full lön på kontot. Efter 5 dagar så har man slösat bort pengarna på massa onödiga grejer. En sån här person ska inte ta hand om ett barn, därför att den beter sig på ett idiotiskt sätt och kan inte ta ett sånt här stort ansvar som barnauppfostran är. Det här var de 6 villkoren som vi nämnde för att man ska vara, för att man ska ta hand om ett barn. Man ska vara muslim, Man ska ha nått puberteten och vara sitt sinnesfulla bruk. Man ska vara pålitlig i sin religion. Man ska vara kapabel att göra det. Man ska vara frisk från smittsamma sjukdomar. Och man ska inte bete sig på ett idiotiskt sätt. De här villkoren är generella. Och det finns ett ytterligare villkor för kvinnor. Och det är att hon inte ska ha gift om sig med en annan man efter äktenskapet. Anledningen till det här, och det är det som nämndes i den haditen som jag tidigare nämnde, är att när kvinnan gifter om sig så blir hon oftast till en början upptagen med sin nya man. Och det kan också vara någonting som kan påverka deras äktenskap mycket. När de är nygifta, att hon ska komma med ett barn och liknande. Och då säger de lärda att uppfostran går över till pappan. Eller till någon annan som kan ta hand om barnet vid det här tillfället. Det här betyder inte att kvinnan inte får träffa sitt barn, inte ska umgås med sitt barn. Utan vem själva huvudansvaret ligger på i det här tillfället. För när kvinnan har gift om sig så blir hon upptagen med sin nya man och skapar en ny familj och liknande. Sen självklart kan det finnas situationer då mannen inte kan ta hand om barnet. Utav olika anledningar. Det finns ingen annan att ta hand om barnet. Då självklart kvinnan tar hand om barnet. Om det inte finns någon som kan ta hand om barnet så är det någon som måste göra det. Men nu pratar vi om det är en man som vill ha barnet. Och det är en kvinna som vill ha barnet. I början, vem är det som mest har rätt att ta hand om barnet? Det är kvinnan. Sen går hon och gifter om sig med en annan man. Nu så har hon skapat en ny familj. Vem är det då som får mest rätt att ta hand om barnet? Det är den förra mannen som har mest rätt att ta hand om barnet vid det här tillfället. Det finns en rad olika bestämmelser som är relaterade till det här med uppfostran. En av dem är att när det kommer till pojkar så har de lärda nämnt att vid 7 års ålder så upphör den här grejen som har med habana att göra. Det vill säga vem som är mest ansvarig att ta hand om barnet. Och istället så får barnet välja vem den själv vill vara med. Och som sagt, det här betyder inte att man inte har ett delat ansvar att ta hand om barnet. Att mamman eller pappan inte får träffa sitt barn. Utan tvärtom, barnet träffas båda sina föräldrar och liknande. Utan det vi pratar om nu är vem huvudansvaret ligger hos att ta hand om själva barnet. Vid 7 års ålder så har det kommit en hadith som tyder på att barnet får välja vem utav föräldrarna den vill vara vid. Och det är en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till en pojke: det här är din pappa och det här är din mamma. Ta tag i handen hos den utav dem du vill. Och då tog barnet tag i sin mammas hand och gick iväg. Och hadithen är berättad utav Imam Ahmed och Abu Dawud, och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. När det kommer till flickor så har de lärda nämnt att när hon har blivit 7 år gammal så har pappan mer ansvar att ta hand om henne. Eftersom det är han som senare kommer bli ansvarig för att hon ska gifta sig när hon blir äldre och liknande. Däremot om pappan inte är duktig på att ta hand om barnet eller han är upptagen eller liknande, så är det mamman som ska ta hand om flickan. Så huvudpunkten som man tittar på, vem det är som ska ta huvudansvaret i barnuppfostran, så är det den som är mest kapabel att göra det bra på ett bra sätt och ge barnet en bra islamisk uppfostran och kapabel att ta hand om den på ett bra sätt. Det här är själva huvudpunkten. Men sen vid vissa tillfällen, om båda är på samma nivå och liknande, då kommer man tillbaka till den här punkten. Och det är så det skulle dömas om man skulle gå till en muslimsk domare i en domstol. När det kommer till att betala för själva barnet och vem det är som ska betala för den här uppfostran, så om barnet själv har ärvt pengar, barnet har ärvt pengar och har pengar, så kan man ta från de pengarna som barnet har ärvt. Men annars så är det den som är wali till själva barnet som är ansvarig för att betala för den här uppfostran för det här barnet. Det här var några bestämmelser som är relaterade till att när det kommer till uppfostran. Sista grejen jag kommer ta upp idag handlar om försörjning. Och försörjning har också en väldigt hög och viktig status i islam. Och det finns en rad olika bestämmelser som är relaterade till det. Definitionen utav försörjning i islam, som de lärda som har skrivit den här boken har nämnt, är att man försörjer den man är ansvarig för med mat, kläder, ett hem och de saker som följer det. Att man försörjer den man är ansvarig för med mat, kläder, ett hem och det som medföljer de här sakerna. Det finns olika personer som man är ansvarig för att försörja. Dels är man ansvarig för att försörja sig själv. Ansvarig för att försörja ens barn och avkomma. Ansvarig för att försörja ens föräldrar. Ansvarig att försörja ens fru. Att man är ansvarig att försörja sin fru. Den första, och det är att man är ansvarig att försörja sig själv. Det är obligatoriskt för en man, för en människa, att ta hand om sig själv. Och i synnerhet då för mannen. För att mannen är ju det är obligatoriskt för mannen att försörja sin fru. Men det är obligatoriskt först att man tar hand om sig själv. Och det här är en viktig sak också som man bara kan lägga till. Att den här kroppen som vi har, det här är ett ansvar och en gåva från Allah Azza wa Jalla som han har skänkt oss. Och man kan inte bara ta hand om sin kropp hur som helst. Man ska inte skada sin kropp avsiktligt. Och därför ska man tänka på att man tar hand om sin kropp. Och att man försörjer den på ett bra sätt. Man ser till att äta det som är nyttigt. Och undvika det som är skadligt. Saker och ting som är riktigt skadligt för ens hälsa. Till exempel som att röka eller liknande. Det här är förbjudet i islam. Och det är haram. Men utöver det, även andra saker. Att man inte ska tänka, att man ska tänka på att inte äta onyttigt. Och att man inte ska skada sin kropp. Genom saker och ting och de råden som man kan få från läkare och som är folk som är nutrister och liknande. Att man tänker på att man tar hand om sig själv. Så första saker som man är ansvarig att ta hand om är en själv. Därefter så är man ansvarig att ta hand om och försörja sina barn. Man är ansvarig att försörja sina barn. Och bland de bevisen som tyder på det, att mannen är ansvarig för att försörja sina barn, är en hadith där Hind radiyallahu anha, Hind bint Utba, kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: "Å Allah sände bud, min man Abu Sufyan, han är en snål man. Och han ger inte mig och mina barn det som räcker oss. Han ger inte tillräckligt mycket försörjning till oss. Förutom när jag tar saker och ting från honom utan att han känner till det." Det vill säga att han var snål. Han gav inte henne och hennes barn tillräckligt mycket pengar. Så hon brukade ta lite pengar från dem. Eller ta lite av försörjning som hon var i behov av. Och hon tog det till sig själv. Hon tog det till sina barn. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Att ta det som räcker för dig och ditt barn på ett bra sätt. Det vill säga, inte ta inte för mycket, ta inte onödigt mycket, utan ta så mycket som det räcker, så mycket som ni är i behov utav att ta. Och det här tyder på, eftersom profeten sallallahu gjorde det tillåtet för henne att ta det här utan att han kände till det. Hon får ta från sin mans egendom utan hans kännedom. Det här tyder på att det är obligatoriskt för mannen att försörja både sin fru och sina bra barn. Det är även obligatoriskt att försörja sina föräldrar om de inte kan försörja sig själva. Oftast när barnet är ungt så brukar föräldrarna kunna försörja sig själva och sitt eget barn. Men när de senare blir äldre. Eller att barnen, föräldrarna kanske inte har tillräckligt för att kunna klara sig. Då är det obligatoriskt att man försörjer sina föräldrar. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa." Och lev med dem i denna dunya, denna värld, på ett gott sätt. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbi wa waladuhu min kasbi." Att det bästa en person kan äta är det han äter från det han själv har tjänat ihop. Och hans barn är från någonting som han själv har tjänat ihop. Det vill säga att föräldern får även ta från de pengar som ens barn har tjänat ihop. Det vill säga att det är obligatoriskt för barnet att försörja ens föräldrar. Så om ens föräldrar är i behov utav pengar så är det obligatoriskt för barnet att försörja sin förälder. Sen utöver det så är det även obligatoriskt för mannen att försörja sin fru. Och det har kommit många hadither som tyder på det. Och bland dem den här hadithen som jag tidigare nämnde med Hind bint Utba och Abu Sufyan. Men även att profeten sallallahu alaihi wa sallam nämnde i sin khutba som han hade på Hajj. När han pratade om kvinnornas rättigheter över mannen. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: "Bara hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Det är obligatoriskt för er att försörja dem med mat och med kläder på ett gott sätt. Så det här tyder på att det är obligatoriskt för mannen att försörja sin fru i islam. Och det här gäller även om kvinnan skulle ha bra med pengar eller hon skulle ha ett jobb. Så är det fortfarande obligatoriskt för mannen att betala för räkningarna. Det är fortfarande obligatoriskt för mannen att betala för huset. Fortfarande obligatoriskt för mannen att betala för maten. Fortfarande obligatoriskt för mannen att betala för kläderna. Om hon själv vill hjälpa till med att betala så är det någonting som är det inget problem med det. Utan det är bara att hon vill hjälpa sin man och det är någonting som är fint utav henne. Men det är ingenting som är obligatoriskt för henne. Så vi säger att mannen jobbar. Han tjänar in 20 000 kronor. Och kvinnan jobbar. Hon tjänar in 20 000 kronor. Det är obligatoriskt för mannen från de här 20 000 kronorna att betala för hyran och betala för maten och betala för kläderna som han sätter på sig och hon sätter på sig och barnen sätter på sig. Och kvinnan kan ha sina 20 000 kronor till sig själv eller det hon själv vill ha. Om hon vill hjälpa till med hyran kan hon göra det, men det är inte obligatoriskt. Om hon vill hjälpa till med att betala mat så kan hon göra det, men det är inte obligatoriskt. Utan det här är någonting som är obligatoriskt för mannen. Och det här är det jag tidigare talade om, att om många personer i Sverige bara skulle känna till om hur en muslimsk man verkligen ska vara med sin fru så skulle de se honom som en drömman. Och om man skulle känna till hur en muslimska kvinna ska vara med sin man så skulle man inte se henne som en riktig drömkvinna. Och det här gör saker också väldigt tydligt varför mannen får dubbelt så mycket i arv som kvinnan. Och det här är någonting som man tjatar väldigt mycket på i Sverige. För att de ser inte hela helhetsbilden. Helhetsbilden är att det är mannen som kommer vara ansvarig i sitt äktenskap för att han ska betala för hyra och för att han ska försörja och för att han ska betala för kläder och mat och så vidare. Allt det här ligger på hans ansvar. Så självklart så är mannen i större behov av att ha pengar än vad kvinnan är, eftersom hon kan använda de här pengarna för sig själv. Så det här är någonting som är väldigt självklart. Men eftersom folk fortsätter och verkar vilja ha en förmåga att inte vilja förstå. Och inte vilja se helhetsbilden. Utan de hakar upp sig på enstaka saker. Så uppstår de här felförståelserna som vi ser hos folk idag, tyvärr. Allahu musta'an. En annan sak, och det sista grejen jag kommer ta upp gällande försörjning, så är det utöver det även obligatoriskt att försörja de djur som man tar hand om. Och vare sig det är boskapsdjur som man har eller husdjur. Och det är obligatoriskt att man ska ge dem mat, man ska ge dem dryck, man ska ta hand om dem och man ska sköta om dem. Bland de sakerna som tyder på det är en väldigt läskig hadith faktiskt. Som man kan verkligen känna av hur hur enormt islam är. Och det är en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att en kvinna kom in till helvetet på grund utav en katt. Hon gav inte katten mat och hon lät inte katten gå ut och leka utomhus, och kunde äta mat utomhus. Så katten dog utav svält. Och det här ledde kvinnan till att komma till helvetet. Den här hadithen tyder dels på hur viktigt det är att man ska ta hand om djur i islam. Men den tyder också på hur sjukt förbjudet de här sakerna som terrorister gör, som tillskriver sig islam. Som vi bara hörde om häromdagen nu med de här nya terroriståden som skedde och liknande. I islam så en person som dödar en katt, inte dödar direkt, utan genom att man inte ger den mat så kommer man till helvetet. Så vad ska man säga om en person som går och spränger ihjäl oskyldiga människor ute på gatan som inte har gjort någonting mot den? Det är inte så att man bara har inte gett folk mat så de dör, utan man har avsiktligt dödat, inte oskyldiga djur, utan oskyldiga människor. Om en person skulle gå och spränga en bomb så att det skulle dö flera katter, så skulle det kunna leda till att man kommer till helvetet. Så vad ska man säga om människor? Oskyldiga människor som inte har någonting med något krig eller liknande att göra. Gå och döda folk på en flygplats, gå och döda folk på en tågstation eller någonting. Det här är helt sjukt och det är helt fegt och det har ingenting med islam att göra. Och jag vill verkligen ge ett råd till de personer när man ser om de här grejerna, att man inte ska visa någon form utav sympati för de här människorna som gör det. Och säga, jo men de är åtminstone, de är muslimer som gör det här och de som dog är icke-muslimer eller någonting så här. Man ska inte prata på det här sättet. Utan det de gör är helt fel, punkt slut. Man får inte göra så här i islam. Sen att deras regeringar som finns i de här länderna eller militären som finns i vissa länder förtrycker muslimer, så är det här någonting som är jättehemskt och vidrigt. Och någonting som är relaterat till deras armé eller de som har gjort det. Det betyder inte att man får attackera deras armé i, man får gå runt i Belgien och attackera en armé eller någonting sånt. Men om man blir attackerad i ett muslimskt land så försvarar man sig mot den armén som attackerar den. Det här är en helt annan sak. Men att åka till Belgien och spränga, eller något annat land, och spränga oskyldiga människor ute på gatan som inte har någonting med den här saken att göra överhuvudtaget. Det här är ett enormt förtryck och det är förbjudet i islam, och de personerna som gör det har gjort någonting som leder människor till helvetet. Utan att jag kan säga att en specifik person har kommit till helvetet eller inte, så har man gjort en handling som leder folk mot helvetet och inte en handling som leder folk mot paradiset. Hur som helst, det är obligatoriskt för en människa att försörja sina husdjur eller boskapsdjur som man tar hand om. Om man inte kan göra det, man kan inte ta det här ansvaret, så måste man sälja det här djuret eller hyra ut det här djuret, eller om det är något djur som man kan äta, att man slaktar djuret så man kan äta upp det. Och man får inte låta djuret finnas kvar hos en tills det att det svälter eller blir skadat, vilket tyder på hur viktigt det är med djurens rättigheter i islam. I och med det så avrundar jag dagens lektion inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.